häng inte uppe på de där orden, utan tänk efter att liksom, vem är du? Är du kreativ? Har du disciplin? Eller är du mer en reflekterande förfinare?
Du lyssnar på 25 minuter, en konversation om personlig utveckling, producerad av Trade Venue AB. Vi har ett syfte i det här programmet, och det är att ge verktyg och inspiration till förbättring. Jag heter Carl-Mikael Syding. Med mig har jag alltid Ludvig Sundström.
Ja, vi har sagt det 100 gånger förut och vi kommer säkert säga det 100 gånger till. Och det är att du ska hitta bra naturlig talang för att göra det.
Stärk stärken. Jag vet inte ens om det heter så. Det är bara någon annan som har sagt så.
Till en second hander.
Ja.
Hur som helst, om man verkligen hittar vad man är bra på och följer det, då lyckas man mer eller mindre garanterat sin karriär. Det är en sån här sak som om man fixar det, då faller allt annat på plats. Men trots det så det är ett skrämmande stort antal människor som inte vet vad de är bra på, eller som vet vad de är bra på men inte vet vad de är bäst på, vilket är viktigt. Och det är också många.
Och en första indelning har ju att göra med om man till exempel är en skapare, en kreatör, eller någon som förfinar och avslutar saker.
Ja, och det är just det som vi ska prata om idag, den distinktionen. Jag tycker personligen att jag gillar inte att klassificera såna här, vad ska man säga, personliga aspekter så mycket. Du vet, så här saker som IQ, EQ, introvert, extrovert. Alla möjliga sådana där olika beteckningar. Jag tycker inte om att klassificera det så mycket. För jag gillar mer att se mig själv som en formbar person liksom. Men vissa av de här begreppen är ju väldigt bra. Och det här är ett sånt här begrepp som jag har ingen aning om det ens finns. Jag har hittat på det här själv, de här namnen. Men jag tycker att det här är ett väldigt bra begrepp.
På tal om det här med huruvida ens personlighet är fix eller inte, så har jag ganska nyligen lyssnat på, jag tror det är en podcast som heter Invisibilia. Och i den så pratar, kan det vara Walter Michel? Ja, det får vi möjligen kolla upp. Men han pratar om det här gamla berömda marshmallow-experimentet som skulle då förutsäga huruvida man blev framgångsrik eller inte. Och vi har pratat om det i exakt den betydelsen förut. Men Walter Michel själv har sagt att bara genom att säga till barnen, tänk dig att den där marshmallowsen bara är en bild på en marshmallow, då plötsligt så kunde i princip alla ungarna hålla sig till de fick 2. Så liten reframing eller tankeexperiment behövdes för att fullständigt förändra bilden av vilken personlighet det var de hade och vilket öde de hade. Så vad du säger om att du vill gärna se det som formbar, så det kan mycket väl vara sant också.
Jag tror mycket på den självuppfyllande profetior när det kommer till framgång.
Men en annan podcast som passar in här. Ett av mina favoritavsnitt i TED Radio Hour är ett avsnitt som heter What is Original? Det är från juni 2014 om man söker på det. Och det handlar om att musik och mode egentligen helt och hållet i grunden bara är sampling. Man kopierar och förfinar. Det går liksom inte ens att säga var ursprunget till någonting är, utan alla har kopierat av varandra och ingen har egentligen varit originell eller kreativ. Och min take från det här, det är att om man åtminstone är lite dragen åt skaparhållet men känner att man har lite svårt med inspirationen, då kan man tänka på att det handlar egentligen bara om att dra in så mycket input du kan från alla andra gamla källor, skaka om och titta i kaleidoskopet och gör någonting som är nästan samma, fast bara med en liten egen personlig touch, och det blir det nog automatiskt. Det är kreativitet. Mer kreativa än så är vi egentligen inte.
Jag håller till stor del med om det här, men jag skulle mer kalla det för synthesis, att syntetisera kunskap. Däremot så skulle jag vilja dra en liten skillnad mellan det och folk som är naturligt kreativa. Och när jag säger så kallat naturligt kreativ, då menar jag folk, ja, låt oss ta det här typ standardexemplet med folk som bara växer upp och blir framgångsrika entreprenörer, eller folk som är så här genier, typ Picasso eller Mozart, såna liksom underbarn. Det är extrema exempel, men det är ändå indikativt av vad jag snackar om, att vissa personer har en högre naturlig kreativitet och mer konstiga idéer hela tiden.
Någonstans ringer en liten klocka här hos mig som säger att Mozart komponerade sjukt mycket grejer som var helt och hållet mediokra. Men vi minns bara och känner bara till de som är riktigt genialiska. Jag har ingen bra referens på det här, men jag vet att jag har hört och eller läst det här någonstans. Att det är egentligen, just när det gäller Mozart, så är det lite av ett felslut att säga att han var genialisk i den betydelsen. Han gjorde mycket skräp.
Okej, han kanske gjorde mycket skräp. Jag är ingen musikexpert. Men det är inget snack om saken att han var väldigt kreativ och skapade mycket.
Ja.
Mm.
Ja.
På tal om det, det är ju ganska intressant. Alltså det här moderna begreppet av kreativitet som vi har i vår kultur. Att det är ju baserat på en slags stereotyp som har levt vidare sedan typ 1800-talet, under renässansen. Och det är ett begrepp som heter liksom den romantiska konstnären. Och det är den här stereotypen att det är en författare eller en musiker eller typ en person som Shakespeare eller liknande som sitter i sitt rum och skriver och är helt så här, helt fast i en trans för den är så kreativ. Istället för att behöva jobba för kreativiteten och faktiskt skapa bra vanor som ökar kreativitet, jobba för det, skriva några sidor varje dag regelbundet liksom. Alltså den skillnaden mellan det här med att vara kreativ och bara vara en sån person jämfört med att tvingas till att jobba för det. Och det är, jag tror det är väldigt mycket jobb.
Jag tror att vi väldigt gärna vill skapa såna myter för att själva slippa jobba hårt. Själva slippa inse att vi kanske också kan åstadkomma någonting värdefullt om vi anstränger oss. Men vi orkar liksom inte.
Ja, kolla på Per H. Börjesson. Han har tid med sitt företag och att skriva böcker. Om han har tid med det så har jag tid med det.
Ja, och kan. Man kan om man bara orkar anstränga sig. Men jag kan ju villigt erkänna att jag är en sån som gärna bara lägger ner och säger att nej, men det där gör någon annan bättre. Det är till och med så att jag har uttryckt min livsfilosofi som att jag letar efter andra som gör saker bättre. Så vet jag att det behöver jag i alla fall inte göra.
Det finns ju helt klart något intelligent med det. Särskilt om du ska ha en större organisation och du måste delegera mycket och så vidare. Men när det kommer till ens egen lycka eller ens egen grundtalang som man faktiskt bör fokusera på, då är det ju en annan sak. Jag tänker att vi går in på veckans mindset nu. Vilket är att för vilket arbete eller aktivitet den gäller så finns det oftast tre stycken huvudmoment. Och det är först att börja, sen är det att göra eller utföra och sen är det tre att förfina.
Och det är genialiskt, Ludvig. Det är särskilt det här med börja.
Jag satt som en romantisk artist i trans och var helt uppslukad av min komplicerade modell.
Ja, jag hör det.
Ja, och de här tre momenten, de kan egentligen förknippas med liksom, att börja, det har mycket att göra med kreativitet och initiativ. Sen att göra, det associeras ju ofta med liksom disciplin och motivation. Och sen att förfina, den där sista steget, det är ofta en fråga om analys, reflektion och att syntetisera. Så mindsetet här är att identifiera vilket av de här stegen, de här tre stegen, som du generellt sett är bäst på. Och det kan vara flera, men oftast så är det ett som man är bättre på.
Ja, och sen kanske man heller inte ska råka blanda ihop begreppen här bara för att orden betyder någonting särskilt för dig eller kanske till och med rent specifikt betyder någonting. Som till exempel det här börja. Börja kan ju vara liksom starten av punkt två också, det här att göra. Det vill säga att man ska inte förväxla det kreativa i att börja med det disciplinära i att helt enkelt börja göra någonting. Förstår du lite vad jag menar?
Ja.
Det är en sak att liksom säga så här, att, men var du bäst på ett, att vara lite kreativ och komma på nya idéer. Eller två, att uträtta saker med liksom disciplin och motivation och grit. För det här med disciplin och motivation och sånt, där i ligger ju också det här att helt enkelt faktiskt börja ta tag i sakerna. Så häng inte uppe på de där orden, utan tänk efter att liksom, vem är du? Är du kreativ? Har du disciplin? Eller är du mer en reflekterande förfinare?
Ja, det som Göran Persson sa om Mona Sahlin: en styrka är ju kanske inte att tänka.
Ja, den dokumentären om härskaren skulle alla se.
Ja, roligt.
Fantastiskt att han lät den göras.
Verkligen. Vad heter den nu? Ordförande Persson, va?
Ja, det är en underbar titel också.
Mm.
Ja, vad är du bäst på av de här tre, skulle du säga?
Alltså jag skulle säga att jag är, precis som när det kommer till inlärning, så är jag ganska balanserad i alla de här aspekterna. Sen har jag ganska metodiskt tränat upp mig på att bli bättre på alla tre också. Men jag skulle säga att jag är ganska medioker på alla tre, tror jag. Och jag har ingen särskild preferens. Jag vet inte om det är ovanligt eller inte, men många personer som jag har träffat som är drivna eller framgångsrika på något sätt, liksom, de är ofta antingen väldigt disciplinerade eller väldigt kreativa eller båda. Så de är bra på att börja och komma med idéer, liksom. Sen är de kanske inte alltid bra på att genomföra dem eller sådär, men de kan få andra att göra det för dem.
Ja, jag ligger åtminstone inte i första delen av spektrumet. Jag är definitivt inte en innovativ kreatör. Jag vill nog tro att jag är en förfinare. Någon som kan se på något som nästan är färdigt och syntetisera, slå samman en del olika idéer och få göra 1+1 till 3 på något sätt. Men möjligen så kanske jag ska inse sanningen också, att jag är lite mer av en arbetsmyra. Om någon ger mig en order, det här ska genomföras nu, då är jag väldigt bra på att bara böja ner pannan, glömma allting annat och helt enkelt bara sätta ena foten framför den andra och uträtta det här. Tålamod och disciplin är nog liksom precis vad jag är.
Ja, det är som den här distinktionen mellan romarnas civilisation och grekernas civilisation. Grekerna kom på jättemycket och romarna snodde allt och utförde det och tog över världen. Men de kom inte på så mycket nytt.
Nej, det behövs ju tydligen inte.
Nej, vi har internet idag. Det är bara att kopiera allting, liksom.
Ja, men faktum är att det här säger man ju i venture cap-branschen hela tiden. Det spelar ingen roll hur bra idéer du har. Det är bara genomförandet som räknas. Execution, det är bara det. Du ska ha en driven entreprenör eller en organisation runt om som ser till att förverkliga den här idén, vad det än krävs. Och bland annat vad som brukar krävas, det är att man vrider om idén och låter den bli någonting annat än det man började med. Det är briljanta idéer. Det startas, jag vet inte hur många 100 000 företag om året i USA. Och det kanske bara finns 500 originella idéer. Så det finns 1000 kopior på varje idé som därmed... Ja, du ska vara 1 på 1000 i genomförande för att den där idén som alla andra också har ska bli någonting just under dina vingar.
Ja, det där är ett svårt och också intressant ämne. Det här med liksom grunderna till entreprenörskap, eller om man ska säga. Det borde vi nästan spela in några avsnitt om senare. Så här, hur man gör ett minimum viable experiment och hur man väljer att fortsätta med någonting och så vidare. Liksom. Men när det kommer till det här med entreprenörskap, jag tror att det finns en del ganska fundamentala grunder som alla kan lära sig. Men sen att utveckla sin hjärna så att man når den nivån att man får affärsidéer på någorlunda regelbunden basis och tänker på ett sånt sätt helt enkelt. Det tar ganska lång tid om man inte har det naturligt.
Mm. Jag drömde mig bort lite grann här till de här första tre distinktionerna vi pratade om med börja, göra och förfina. Och så tänkte jag att man kan ju faktiskt tolka den här göra lite annorlunda också. Nu har du kallat det för disciplin och motivation, och det är så vi har pratat om det också. Men det finns ju också ett mått av att vara en doer, vilket betyder någonting lite annorlunda. Det är liksom att man verkligen driver igenom saker. Att men vissa människor kallar man helt enkelt för den, men det är en riktig doer. Det är inte bara att du ger en order och så gör man de här stegen som man blir beordrad att göra. Utan en doer, det är någon som går utanför ramarna och ser till att det blir genomfört. Hör du skillnaden? Förstår du vad jag menar?
Ja, exakt. Man brukar ju säga i alla fall inom militären att det finns tre stycken sorts ledare. Det finns whip, alltså som är motsvarigheten till doern då, liksom. Det finns chaplain som är den snälla liksom, och så finns det den stora strategen så att säga. Men the whip liksom, som också finns i USA:s politik. Det är väl lite samma sak liksom, för att det bipartiska systemet ska kunna komma överens om någonting, så måste de ha någon riktigt tyrannisk typ som bara driver igenom det.
Och just the whip har jag för mig är egentligen olagligt, men det finns ju förstås än. Man får inte vara whip, men det finns än. Vilket fall som helst, jag är definitivt inte en doer i betydelsen den som tar tag i saker och ser till och genomdriver dem. Jag är en disciplinerad utförare av order. Och till hygglig del också duktig på att syntetisera. Jag kan ta andras idéer och se vad man kan lägga till och dra ifrån för att det ska bli ytterligare lite bättre. Men inte alls kreativ i grunden.
Om man ska ge några såna här riktigt praktiska exempel på hur det här kan användas dels i vardagen, så här i skolan eller någonting. Fast skolan är inte ett bra exempel, för där jobbar man inte i grupper länge nog för att liksom känna varandras styrkor och svagheter.
Men kanske aktieanalys istället, på aktiemarknaden.
Då
tänker jag så här, alltså, antingen så kan det vara en person som är duktig på att göra ursprungsanalysen. Du kan ta ett företag, du tittar på räkenskaperna, du kan prata med relevanta personer och du kan komma med originella idéer och om hur det här ska värderas och vad det kan ta vägen någonstans. Men du kan också vara en person som inte alls kan göra det här. Det är alldeles tomt framför ögonen när du sitter med resultat och balansräkning och en verksamhetsbeskrivning. Det händer liksom ingenting. Men om du får tre stycken bolagsanalyser av folk som kanske är lite mer kreativa, då kan du se vad som skiljer de här analyserna åt och instinktivt också känna vad som är rätt och vad som är fel. Plus dessutom få lite impulser om ytterligare saker som saknas eller borde kollas upp. Där har du skillnaden mellan någon som är kreativ på riktigt och någon som är en bra på att syntetisera. Och jag tror att min styrka när jag var förvaltare var alltid att faktiskt kunna se vad som var relevant när jag läste många analyser. Men att börja från scratch med bara bolagsinformationen, det vill säga egentligen det jag i grunden gjorde när jag var analytiker på Sellside innan jag blev förvaltare, var jag sämre på.
Hur var det för dig i skolan? Hade du lättare att påbörja till exempel en längre uppsats, låt oss säga en så här bachelor thesis eller någonting, att bara börja på den? Var det jättesvårt eller var det enkelt när du väl var igång?
Jag var jättedålig på att börja, och särskilt i grupparbeten. Då låste jag mig helt. Det var helt omöjligt att liksom komma till start. Däremot så när vi väl hade skrivit någonting eller gjort någonting, och vi kan lika gärna ha varit jag, om jag liksom hade tvingats skapa en stomme av någonting, då kunde jag sedan ta den stommen och förfina den. Och då blev det bra. Så jag är definitivt liksom lagd åt hållet förfina och justera och hitta mönster än jag är i den här liksom starten och kreationen.
Ja, det är, som sagt, jag har inte haft, jag är ganska balanserad, så det har inte varit uppenbart för mig, men jag har tänkt på det mycket på sistone, att det är extremt uppenbart i vissa personer. Och jag tror att om man är en sån person som man verkligen har särskilt mycket talang för någon av de här tre stegen, då ska man bara fokusera på att göra det hela tiden. Så ska man ska fixa så arbetsfördelningen, till exempel på en arbetsplats i ens team liksom. Man ska se till att man själv börjar alltid, eller någon annan får alltid börja, så får man själv alltid göra den här mittengrejen och bygga på allting 80-20 liksom. Och sen om man är en bättre profil, då ska man liksom ta det som någon har gjort i slutändan och kolla över, se till att allting är snyggt, vad ska man säga, liksom fila på presentationen och att paketet är fint.
Mm. Och den som är personalansvarig ska ju också definitivt se till att sätta ihop teamen enligt de här principerna.
Ja, verkligen. Det är man skulle enkelt kunna illustrera det här som att om man skriver typ en essä, om man är bra på att börja, då är det enkelt att komma på en massa idéer så här. Ja, jag ska skriva om skrivbord, eller jag ska skriva om tabletter, eller jag ska skriva om böcker, eller jag ska skriva om grekerna. Så här, jag har jättemycket olika idéer, bara, vilken ska jag välja? Medan för andra kan det vara jättesvårt, men sen när de väl har valt, då genomför de det bara. Och sen många sådana där personer som, även om de är bra på de första två stegen, när det väl kommer till den där sista grejen, de orkar inte förfina, de orkar inte rätta stavfelen, de orkar inte se till att texten flyter på ett fint sätt. De orkar inte fixa kanske bilder, utan det är bara, fan, nu har jag gjort det, nu är jag klar.
Det är typ bara det där som jag är intresserad av och är bra på. men en annan sak som man kan tänka på här också, det är när man ska fundera över de här olika egenskaperna. Återigen, lite som vi sa i avsnittet om lycka, förra avsnittet 42, så tänk ut på vad du inte är bra på, och så sorterar du bort det. Och så fokuserar du på resten istället. För det behöver liksom inte vara så här att du... Det kan vara svårare att direkt säga att men jag är nog bra på XXX. Det är lättare att känna efter att jag är nog ganska dålig på just det där. Ja, just det. Ja, men bra. Då slutar jag lägga energi på den här liksom startprocessen. Och så lägger jag energi på de senare delarna istället.
Man får skapa en deal med sin medgrundare eller sina arbetskamrater där man medvetet delar upp jobbet så att skaparna påbörjar och förfinarna avslutar.
På tal om deal med sina medarbetare eller chefer eller vad det nu kan vara för någonting, så jag bara slogs spontant av att ofta så alla såna här viktiga frågor om personlighetsdrag, styrkor, viktiga livsfrågor, då har man med sig gamla vanföreställningar från tonåren. Alltså, strax efter att man började tänka seriöst fram till man blev vuxen på riktigt, så har man en del saker som man bara har tagit för givet. Så här är det. Någon sa någonting, pappa sa någonting, mamma sa någonting, någon kompis man tyckte var cool sa någonting, och så har det bara hängt med en. Man har liksom inte ens, man har aldrig ifrågasatt om det här verkligen är ens person eller ens preferenser. Så återigen, vi kommer tillbaka till mindfulness, att verkligen tänka efter själv, vad är mina egenskaper, vad är mina preferenser, när blir jag glad, när fungerar jag på toppnivå? Så att man inte bara tänker att pappa sa, du är ju så kreativ. Och så är det inte det man egentligen är. Man kanske bara är en avslutare.
Ja, det är svårt. Nej, det är svårt. Man måste tänka.
Ja, ska vi försöka avsluta det här på något sätt?
Ja, vi kan avsluta här.
Ja, hej då. Nej. Ja, det här avsnittet om kreativitet och att förfina saker, det producerades av tradevenue.se och klipptes av Johan Olsson. Tack för oss.
Tack för oss.